Ja, i dessa OS-tider så passade det väl bra att få ta över stafettpinnen. Och se om man kommer i mål. Jo, vi pratade ju om Lina Sandell och hon är ju en väldigt intressant personlighet att studera lite närmare. Och jag har gjort det och lärt mig mycket omkring hennes livsgärning och hennes, vad ska man säga, hennes enorma, vad ska man säga, kreativitet. Och inte minst när det gäller att kunna skriva fantastiska texter. Och när hon skrev den där Blott en dag, så skrev hon ju, så, som Lars så riktigt sa, en text som också innehöll modershjärtat. Därför att hon hade nog upplevt just det, att det var Gud är inte bara manlig helt igenom, utan han är som han har skapat oss människor till sin avbild, både kvinnligt och manligt i en personlighet. Och, men då, i den tidens maskulina samhälle, kunde ju inte tillåta att det kunde stå så om Gud, att han hade ett modershjärta. Så hon fick revidera sin text och man satte in fadershjärtat där istället. Jag vet inte varför egentligen, men det var ju så på den tiden väldigt tydligt att det fanns en mans dominans, inte minst inom kyrkans väggar. Och de ville väl inte tillstyrka att det fanns en sån syn på Gud, att det bara fanns det där kvinnliga också i honom. Jag vet inte om Lina var, vad ska man säga, manhäftig eller vad man ska säga, men hon hade en väldigt styrka i sin späda kropp, för att hon hade gått igenom mycket elände genom sitt liv. Ända från barns ben så var det ju frågan om att hon skulle överleva med den sjukdom hon hade, men hon hade upplevt så mycket av Gud i sitt liv, Guds ingripande både till sin kropp och ande och själ, så jag tror att hon hade fått en bild av Gud som var väldigt klart överensstämmande med Bibelns lärdom och kunskap om Gud. Paulus, han säger ju att vi ska få en rätt bild av Jesus. Och det handlar ju om gudomen i stort. Att vi behöver få en rätt kunskap av honom. Lite grann av det kanske det handlar också om i dagens predikan. Från andra konungaboken ska jag läsa i varje fall från 6:e kapitlet. Och den från den 8:e versen och framåt. Och det handlar, då hamnar vi tillsammans med Elisa, profeten Elisa, och i en situation där de har hamnat i krig med arameerna. Ett fiende folk som ofta ställde sig upp emot Guds folk. Andra konungabokens 6:e kapitel från vers 8 och framåt. Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger. Sände gudsmannen, och det här är alltså gudsmannen, det är alltså Elisa. Då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för, och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: O min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: Frukta inte, det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Stanna där. Ni kan fortsätta läsa sen om sammanhanget. Men just det här att Elisa hade en speciell insikt och klarsynthet rent emot det andliga skeendet. Var Gud fanns, vad Gud gjorde, vad Gud tänkte. Och vad, inte minst, vad fienden tänkte och planerade. Och den där klarsynen som Elisa hade, den önskar jag att jag hade, att vi hade mer tydligt i våra liv och i vår församling. Jag tror att det är en livsnödvändighet i våra dagar att vi verkligen utbeder oss att få den möjlighet som vi ändå står till vårt förfogande. Gud har gett oss den här möjligheten att få en känslighet i vår ande som kan lyssna in varje händelse som sker. Gud vill att vi ska vara huvud, står det i Bibeln, och inte svans. Alltså att vi ska i förväg kunna veta vad som kommer att ske. Det är det Jesus säger om den helige ande, hjälparen som skulle komma oss till del, att han skulle tala om vad som kommer att ske. Och det där är ju livsnödvändigt i våra dagar, att få veta det där mer konkret. Med all den insikt och förstånd vi har tillgång till, och med all det attribut som står till vårt förfogande när det gäller om möjligheter att få tag på information och googla sig fram till tusen nedslag på en fråga man ställer sig på nätet, så kan man få en uppsjö av förslag på svar, och kanske inte ett av de där tusentals svaren är det rätta svaret. Men man får förslag på massor och mängder av insikt och kunskap som ändå kanske inte riktigt är den verkliga sanningen. Och det är ju en sak att kunna sortera ut det här. Bibeln uppmanar ju oss att vi ska pröva allt och behålla det goda. Men hur ska man då veta vad som är det goda av allt det här som kommer oss till del? Att man kan plocka ut de nyttiga sakerna och sortera bort det som inte är så nyttigt, det som är skadligt. Men gudsmannen, han bad för sin tjänare att Herren skulle öppna hans ögon så han kunde se. Och Gud svarade på hans bön, och tjänaren fick ett nytt perspektiv på sin situation. Där han hade sett fiendehären stå där runt omkring dem, så utbrister han så här: O min herre, vad ska vi ta oss till? Och hur många gånger är det inte så att man ställs inför frågan: vad ska jag ta mig till? Vad ska jag göra? Situationer där man har ställts inför en omöjlig situation, så att säga, så att man ser ingen utväg. Då behöver man få den här andliga klarsynen. Öppna mina ögon så att jag ser. I Efeserbrevet så ber Paulus för församlingen i Efesos. I det första kapitlet. Jag älskar det här brevet därför att det är så fyllt av kopplingen, för Paulus var så naturlig. Han pratade med församlingen och han pratade med Gud i samma mening många gånger. Men i det här första kapitlet så läser jag då några verser från vers 17. Där han verkligen ber för församlingen, och så säger han så här: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Det var det jag citerade tidigare också. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Men denna kraft, med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså, om vi verkligen förstod vilka resurser som Gud har satt och ställt i vårt förfogande. Men att vi verkligen får också inse att vi behöver verkligen be till Gud, att vi får den här kunskapen och den här upplysningen i våra hjärtan. Det har varit väldigt intressant gång på gång att kunna konstatera att det finns möjlighet för oss människor att komma in i det stadiet, i den utvecklingen, i vårt andliga liv, i den mognaden, att vi kan känna och uppleva Guds närvaro och Guds tankar så tydligt att det blir som att vi hade honom vid vår sida. Det jag har sett och upplevt gång efter annan, människor som har legat i livets slutskede och på något speciellt sätt har haft ena foten i den eviga världen och den andra foten i verkligheten där vi lever. Och då frågar jag mig gång på gång, vad är det som är verkligt? Där jag står, eller där han står, eller hon står, som är nästan inne i evigheten. Och jag inser att det jag lever, det är en skuggbild av verkligheten. Verkligheten finns hos Kristus Jesus. Och när jag har fått de här upplevelserna gång på gång och fått sitta vid dödsbädden hos människor som har en levande tro på Kristus, så har jag fascinerats över den här möjligheten att få vara där och vara här samtidigt. Att det är en pendling mellan den andliga sfären som vi har möjlighet att vara i tillsammans med Kristus. Bibeln säger till och med att vi lever ett osynligt liv tillsammans med Jesus i himmelen. I vår ande. Och den här kopplingen, alltså den här, vad ska man säga, den här distansen mellan det andliga och det själsliga, det kroppsliga så att säga, som vi lever i här nere på den verkliga värld vi ser med våra fysiska ögon. Det finns alltså en andlig dimension också, som vi ibland kan uppleva och känna av tydligt. Inte så att vi behöver klättra upp på de stegen för att få in rätt pejling. Jag vet att borta vid Könbergs stuga där ute vid Morsjön. Ja, det fick jag stå ute på trappen och hänga mig i pelaren där som håller upp taket. Och för att försöka få kontakt med min telefon. Och där ute fick jag en liten kontakt så jag kunde stå på något konstigt sätt och hålla mig i pelaren och luta mig utåt. Och där lyckades jag få kontakt och kunna samtala med den som hade ringt mig. Och så är det uppe i Husbondliden, så finns det en telefonsten på området där människor klättrar upp för att få kontakt med omvärlden via sina mobiler, för att det är dålig täckning där, otäckt dåligt. Men i varje fall där uppe på den stenen, där kan människor få kontakt. Och där är det en stadig, ständig tillströmning av människor som försöker ringa sina närmaste. Eller sina, kanske närmaste är väl fel att säga, när de ringer dem. Då skulle de inte behöva ringa. Men i varje fall de som de känner och vill ha kontakt med. Men just det här att det finns en möjlighet för oss också, att Gud har ställt ut sina stolpar, så att säga. Han behöver inte ha som Telia och övriga nätoperatörer att de ska sätta upp sina 4G-master nu fullt ut här i vårt land. Och de annonserar om att nu ska det bli täckning, full täckning. Men vi har en möjlighet att kunna få in rätt pejling för att kunna lyssna in Guds tilltal till oss och få klart över oss vad som är på färde, vart jag ska gå, vart jag ska, vad jag ska göra, vad Gud vill att jag ska göra för den här dagen. Det här som tjänaren upplever när han ser fiendehärarna så tydligt med sina fysiska ögon är ju en fruktan och bävan. Vad ska vi ta oss till? Och den situationen kommer vi ständigt in i, även i våra liv, i vår vardag och i vår andliga situation som vi befinner oss i som församling. Och därför så är det ännu mer viktigt för oss i våra dagar att vi verkligen får den här andliga klarsynen, så att vi kan se, likt Elisa kunde se, att de som är med oss är fler än de som är med emot oss. Det talas om en pastor som var liten till växten, han heter Bogren. Han hade en speciell relation med Gud. Och han kände sig, han var liten till växten, vet, ungefär som Zacchaeus, han som klättrade upp i Mulbers fikonträdet. Men han var väldigt frimodig, den här Bogren, därför att han visste att han hade Gud på sin sida. Så han sa när han kom att här kommer Gud och Bogren, och vi är alltid i majoritet. Tänk om vi kunde känna det så, att här kommer Gud och vänstig, och vi är alltid i majoritet. Vi, inte jag, men vi tillsammans med Gud. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, säger Paulus. Och alltså att få den här känslan och vetskapen om att Gud är med oss. Han är inte långt bort härifrån oss, utan han är här. Han är tillsammans med oss. När Bibeln talar om den helige ande, när Paulus, och framförallt kanske när Jesus talar om och börjar förbereda lärjungarna om hjälparen, den helige ande, så namnger han ju honom som just hjälparen. Och grundtextens ord för hjälpare är parakletos. Och därifrån har vi det här ordet som man använder sig av inom räkenskapen, inom matematiken. Och det är någonting som är räkna inte med mig, men alltså det man räknar med, någonting som är två linjer som står tillsammans parallellt. Och det är det som på ett tydligare sätt än kanske vi först tänker oss när vi tänker oss en hjälpare, så talar grundtexten mer tydligt om vad det handlar om. Han går parallellt med oss. Han står inte bakom oss, han går inte framför oss, han går parallellt. Han säger Jesus, han ska vara med er. Han ska vara med er. Det är så underbart det där, att han går med mig. Alltså när jag går, så går han. Och egentligen så vill det vara så här att när han går, så går jag. Alltså att vi vill gärna ha kontrollen. Det finns någonstans inom oss, den här drivkraften att vi ska ha kontrollen. När vi sätter oss i bilen så sätter vi oss i ratten, eller hur? Vi vill ha kontroll över det här fordonet nu. Men tänk oss att vi har, vårt liv är den här bilen, och vi vill gärna sitta vid ratten där och se om, titta i backspegeln och se att ja, men han sitter ju där i baksätet, våran hjälpare, den helige ande. Men sanningen är ju den att den helige ande vill ta över styrningen av våra liv. Den helige ande vill sitta vid förarsätet, men han vill ha oss vid sin sida. Han vill att vi ska vara med, att vi ska gå parallellt med honom, tillsammans med den helige ande. Det som vi kanske också behöver få uppleva mer tydligt och klart, och det som vi kan be om, det är ju det att den heliga andes gåvor får mer komma i funktion i våra liv. Att det inte blir någon sorts, vi ska se vad vi har på våran lagerhylla. När jag var ung och obildad, höll på att säga, ung spoling, så brukade vi testa att göra våra hyss. Och jag minns att jag hittade på ett ord som inte fanns. Men jag gick in på en hobbybutik tillsammans med mina kamrater och frågade efter en Stofesia expondyl. Och expediten såg väldigt förvirrad ut. Men vad är vad sa du för någonting? En Stofesia expondyl. Det sitter bak i styrrodet på modellflygplan på vänster sidan, och sånt där, så jag försökte förklara. Ja, vart lite, men jag måste gå ner och se på lagret. Och hon försvann, och vi sprang. Jag kunde inte hålla mig längre. Och hon kom aldrig till klarhet över vad en stofesexpondyl var för någonting. Och jag vet fortfarande inte vad det är för någonting. Det är en egen uppfinning som jag inte vet vad det, om det finns någonting. Jag måste googla på det sen när jag kommer hem. Men det står i Bibeln, Paulus talar om den heliga andes gåvor. I Romarbrevet står det väl om att han vill att vi ska veta vad vi har fått av honom. Inte i okunskap att vi ska titta på lagret, utan han vill att vi ska veta vad vi har i honom. Och den här, det har att göra med den andliga klarsynen. Vi har ju fått en del saker oss tilldelade genom gener och vår uppväxt och vår lärdom, det vi har kunnat lära oss. Så har vi fått saker och ting till oss som vi använder oss av som tydliga redskap. Vi har kunskap, vi har insikt, vi har fått ett yrke, tagit oss ett yrke eftersom vi har läst oss till det och så vidare. Och det är synliga saker som vi använder oss av och som vi är duktiga på. Medan nådegåvorna, det är saker som ligger utanpå de här sakerna som vi själva har lärt oss. Det talas om att det är gåvor av nåd. Inte beroende på all den lärdom jag har kunnat lära mig fått undervisning om. Inte på all den erfarenhet jag har skapat mig genom att jag har gjort så många misstag genom mitt liv. Utan det handlar om gåvor av nåd som Gud har gett oss genom den helige ande. Och de här gåvorna är till för att bygga upp Guds församling. Och just det här med vetskapen vad vi har i honom, det tror jag är så oerhört viktigt i våra dagar också. På samma sätt som det var för Elisa, att han hade det här så tydligt och klart för sig så att det fanns ingen skillnad för honom. Han såg hela spektrat, både den fysiska verkligheten och den andliga verkligheten som han hade till sitt förfogande. Så för honom så var det helt naturligt att han såg den här himmelska hären som var runt omkring lägret. Så för honom så var inte ens, det fanns inte en uns av chans att det skulle finnas en oro hos honom. Utan han kunde vara helt lugn. Även om det nu fanns den här stora hotet synligt också för hans fysiska ögon. Men hans andliga ögon var klara att han kunde se vad Gud hade ställt till hans förfogande. Och Gud vill att vi ska veta vad vi har i honom. I det femte kapitlet i Efesierbrevet så står det också om, fortsätter Paulus att tala om de här sakerna. Från den elfte versen så står det här: ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Alltså det här med det här ljuset som Gud har tänt oss med. Ett ljus så ställer man inte under skäppan. Utan det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart och tydligt. Och det har att göra inte bara för att ge mig upplysning, utan också avslöja det som finns runt omkring. Och det är ju det som det här handlar om. Alltså att det, där Guds människor finns, där finns det ett ljus som avslöjar mörkrets gärningar. Som avslöjar att här finns det saker och ting som inte tål ljuset. Paulus talar om det här när det handlar om de andliga nådegåvorna och den profetiska gåvan i synnerhet. Att när en oinvigd kommer in i församlingen, så blir han avslöjad av alla. Och han måste tillstyrka att hos er finns verkligen Gud. Inte på det sättet att han känner sig utpekad på det sättet och pekad finger åt. Utan han känner av det här andliga ljuset som Gud ger. Det är inte för att döma oss. Utan Guds ljus har kommit för att ge oss en möjlighet att kliva in i hans underbara ljus och komma ut ur mörkret. Paul säger också så här i Efesierbrevet att förut var ni mörker, men nu har ni blivit ljus. Alltså det är inte att ni har varit i mörkret, utan ni var mörker. Och inte att ni har kommit in i ljuset, utan ni är ljus. Att ha den klarsynen, alltså att att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Paulus, han hade den där så väldigt tydligt och klart för sig. Inte någonting som han hade lärt sig och kunnat läsa sig till. Han hade suttit vid Gamaliels fötter från 4 års ålder och kunde i stort sett hela Gamla testamentet utan till. Men det aktade han för intet. Han kunde inte tillskansa att det var det som gav honom den position han hade i Kristus Jesus. Utan det var av nåd alltsammans. Och det han hade för sina ögon just då, det var att han ville lära känna Kristus. Och hans uppståndelseskraft. Det var det som drev honom vidare. Och det är på något sätt det som vill, den här klarsynen vill göra för oss också. Att få oss att se lite längre. Att se lite längre in i det väldiga, det väldiga lagerlokal som är fylld av andliga välsignelser som står till vårt förfogande. Att vi får blicka in i det här och att vi får se vad som står till vårt förfogande så att vi kan känna oss styrkta. Så att vi kan känna oss modiga och ivriga att gå vidare. Inte att vi blickar oss tillbaka och ser på våra misstag, utan att vi kan blicka framåt och få inspiration och motivation och inte minst det här modet som vi ofta saknar till att gå in i det som står framför oss. Även om det kan visa sig vara strider och vara sådana saker som är jobbiga för oss. Så kan vi gå in i dem med vetskapen om att Gud står vid vår sida. Den heliga ande går tillsammans med oss. Ibland så händer det ju saker och ting som gör oss att vi blir så ivriga att vi springer i förväg. Och den heliga ande, han går sin takt. Och jag brukar be så här att gode Gud, hjälp mig att jag går i takt med den heliga ande. Att jag känner att vi går. Det är så skönt när man känner att man, när man är ute och går, att man går i takt. Och ibland så när jag och frugan är ute och går så hamnar vi lite grann i otakt. Och det känns inte bra. Men då får man liksom studsa till liksom och komma in i och nu känns det bra. Nu går vi i takt. Det känns lite omanfallt när man hamnar i otakt med varandra. Och det känns som att nej, jag måste hitta igen till rytmen. Och jag tror att den där känslan av att vi har kommit i otakt, den måste vi kunna analysera rätt. Så att vi gör vad vi som ankommer på oss för att komma i rätt takt. Så att vi kommer in i den takt som den heliga ande har. Och ibland så är det så, vi pratar om att Britt-Marie sa att Gud är både sanning, nåd och sanning. Och ibland så, som vi sa, så kan sanningen göra ont. Men sanningen är till för att vi ska kunna kliva in i nåden. Och inse att vi behöver nåden. Och nåden är tillräcklig. Det är inte så att nåden är mindre än sanningen. Utan nåden överströmmar sanningen. Så att vi kan med stor frimodighet kliva in i nåden. När sanningen har avslöjat oss som de misslyckade människor som vi är. Men när vi tittar på Jesus, så kan vi få den rätta synfältet, så att säga. När Apostlagärningarnas andra kapitel tar om vad som hände på pingstdagen, så var Petrus på en gång klar över vad som hade skett. Att det här är en uppfyllelse av Joels profetia. Att i den yttersta tiden så ska den heliga andes smörjelse öka ytterligare. Att det ska bli en större smörjelse över Guds folk. Och gamla män ska ha syner och drömmar och så vidare. Unga män ska ha syner. Och alla ska profetera. Alltså att det ska bli ett crescendo av smörjelse för Guds församling den här sista tiden. Och det är vad vi kan se fram emot och vad vi kan förvänta oss. Och vi ska inte ge oss förrän vi får se det ske. Därför att vi behöver den här andliga klarsynen idag mer, vill jag påstå, än någonsin tidigare. Just genom att det har inte, det har ökat i intensitet, de här fiendehärarna som strömmar in över gränserna för att förhindra att Guds folk går in i det de har blivit lovade. Och det handlar om vårt andliga liv likväl. Att Gud har lovat genom sitt ord att vi ska få gå in i saker och ting som står till vårt förfogande. Men den onde, han är ju expert på att försöka intala oss lögn och föra oss bort ifrån sanningen. Och därför så behöver vi den här andliga klarsynen så att vi kan sondera och välja ut det som är från Gud. Vi behöver sortera bort alla de här olika strömningarna som finns idag. Därför att det finns en uppsjö av strömningar som försöker fånga in oss och få oss att koncentrera oss på nu, det är lite intressant. Och få oss att tappa fokus på det som Gud vill för oss först och främst. Och det genom att komma in i ett rätt förhållande till Gud. Därför tror jag att det har en koppling detta med att Gud vill lära oss att närma oss honom på ett rätt sätt. Att det handlar inte om att ha vaneböner i första hand, utan ha bönevanor som för oss närmare Gud och lär oss att be. Det som har varit min bön det här sista halvåret har varit: gode Gud, lär mig att be. Vanans makt är så stor, alltså att vi tror många gånger att vi kan det här. Men Gud vill föra oss ur den villfarelsen och låta oss komma in på barnets stadium. Att varför det? Vi ställer oss frågorna, varför det? Vi vill lära oss mer. Att det finns någonting som inbyggt i oss, att vi vill ha mer. Därför att finns det någonting som är värre än människor som är, är nöjda, liknöjda. Det är det värsta ord jag vet. Därför att det är ju dödfött att vara liknöjd. Det hör till kyrkogården, gårdens folk, höll på att säga. Men att förnöjsamhet är en annan sak. Men att vara liknöjd, det är liksom avskrädet på vår livsresa. Vi måste ha det intutat i oss att det finns mer att få. Och vi ska inte nöja oss med mindre än att vi får det som Gud har tänkt för oss. Vi är ju vana vid att vi ska vara tacksamma för det lilla vi har fått. Och vi ska inte kräva så mycket. Du ska inte tro att du är någonting. Alltså den här mentaliteten, den smittar av sig också på vårt andliga liv. Och bort det, säger jag bara. Därför att Gud vill att vi ska vara som ivriga lejon och tigrar. Vi ska vara framåt. Vi ska vara på och vilja ha mer. Och mer av Guds kraft och mer av Guds ljus över vår situation. Så att vi inte fortsätter att leva i det diffusa livet som den onde vill föra oss in i. Utan Gud vill att vi ska gå fram i ljuset och leva i ljuset, att vara ljus. När sådana människor går fram så kan under ske där de går. När jag läser de här gamla troshjältarna och historiska troshjältarna som finns omnämnda om och Spurgeon och vad heter de alla de här? Torrey och Moody och yes, alla de här. Så kan man ju bli mörkrädd över sin egen situation. Tänk hur de levde och vad som hände runt omkring dem. När de kom in i en stad så kunde hela staden få syndanöd. Därför att Guds härlighet var så stark över dem. När de gick på ena sidan gatan så kunde de människorna som gick på andra sidan gatan börja gråta i vild förtvivlan. Över att Guds härlighet var så stark över dem. Och det är ju ingen utopi, utan Gud är densamme för oss. Vare sig vi är pastor eller om vi är förskollärare eller vad vi än är, vad vi har för status i vårt liv, så är ju Kristus densamme för oss. Så det handlar om att vara på det sättet beroende av den helige ande. Av Guds närvaro. Och det tror jag Elisa var. Han var en man som hade inte varit så där knusslig som vi skulle ha varit. När Elia gav honom möjligheten att be om någonting. Ja, om jag då åtminstone kunde bli hälften så smord som du, skulle kanske jag ha sagt. Om jag hade fått hälften av de gåvor som du har så skulle jag vara nöjd. Nej, Elisa, han bad att få en dubbel arvsnott av din ande. Dubbelt så mycket. Och när vi läser historien om Elia och när vi läser historien om Elisa så ska du se att han gjorde dubbelt så mycket som Elisa. Han fick verkligen vad han bad om. En dubbel arvslott av den ande och den smörjelse som vilade över Elia. Elisa, han fick uppleva att Herren var med honom. Han fick den här andliga klarsynen som han ständigt gick med. Inte så att han fick, oj, nu måste jag ringa upp Herren och få ett nytt lösenord så att jag får den här klarsynen, för nu behöver jag den verkligen. Utan han levde i den verkligheten varje dag. Och det kan du och jag också få göra. Och jag längtar dit här att jag också kommer in i den situationen att jag kan veta vad Gud vill att vi ska göra. Att jag kan veta vad Gud vill att vi ska göra här och nu. Och det tycker jag och tror jag är livsviktigt för oss i fortsättningen som liten församling i den här orten, på den här platsen. Att vi utbeder oss, att Gud visar oss vad vi ska göra. Inte att vi gör det enkelt för oss, att vi gör som vi alltid har gjort. Så får vi vad vi alltid har fått. Så vet vi vad vi alltid har vetat. Utan Gud vill att vi ska gå in i det heliga äventyr som det är att gå i vetskap om att Gud har gått före. Gud har förberett en väg för oss. Och Gud har en beredskapsplan för oss. Och i den planen så vet vi också att den onde, han är ett rytande lejon som går omkring och väntar på vem man ska kunna sluka. Att vi ska inte glömma bort att vi har en andlig motståndare som gör allt han kan för att locka oss bort ifrån sanningen som Herren vill leda oss in i. Så därför behöver vi mobilisera all den styrka och kraft vi har när det handlar om den andliga striden. När det handlar om den bön som är vårt vapen. Be och du ska få. Sök och du ska finna. Klappa på så ska dörren öppnas för dig. Alltså en bön som inte nöjer sig med mindre än att det går igenom. Att det blir en öppning innan vi ger oss. Och nu står vi inför spännande tider här i församlingen också. När församlingen ska öppna sina dörrar för en ungdomsverksamhet som börjar från och med vecka 10, då vi ska på varje fredag ha någonting som kanske kallas för fredags för ungdomar mellan 13 år och uppåt, från årskurs 7 och uppåt. Det finns ingenting här i byn för dessa ungdomar, och därför de går lite laglöst omkring och sprider, känner av oron och så vidare. Men nu ska kyrkan här öppna sina dörrar, våra lokaler för dem. Och det finns många frivilliga som har anmält sitt intresse att vara med i det här. Och det är allt ifrån mammor och papper. Det är från kyrkan, Svenska kyrkans folk. Och det är från oss som har anmält sitt intresse på att vara med i det här. Vi behöver be för det här. Att det inte blir någonting som bara ser bra ut. Utan som kan... Att ungdomarna som kommer hit kan få känna att här finns verkligen Gud. Att här gör man inte vad som helst, utan här finns en helighet som inger respekt. Och därför så behöver församlingen förbereda för det här. Vi har några veckor fram till vecka 10 då det här sätter igång. Och vi får verkligen be till Gud om att det här blir något som Gud sanktionerar med sin ande också. Och rör vid människor som kommer hit. Så jag lägger det på våra hjärtan som ett bönebehov. Ett annat bönebehov vi har som vi behöver lägga på våra dagliga böner. Det är den här kampanjen vi ska ha i maj. Nämligen den 17 maj så kommer vi att öppna upp kyrkan och Bålsta för ett gudsmöte som aldrig förr. När vi satsar på någonting som vi kallar för Bålstafesten. Som kommer att gå stapeln på Folkets hus klockan 18 den 17 maj. Och det behöver vi verkligen be för. Att det får bli någonting som blir en ny öppning
för folk här i bygden att se på församlingen inte som en ett hot utan som en öppen famn som vill Bollstabornas bästa och framförallt att de ska få upptäcka vem Jesus är. Be för den 17 maj. Det är ju lite kryptiskt att vi ska be för Norges nationaldag, men de var ju inte heta nog för att slå kalla. Det kan väl vi vara också, att vi kan vara heta nog att be för den här dagen så att det får bli ett andligt genombrott. Det är det jag tror på, hoppas och ber för. Det kommer att bli någonting som ingen kan gå bli omedvetna om. Vi kommer att ha biljetter som ni kan få dela ut till vänner och nära ni vill se med på den här kvällen där på Folkets hus. Och information kommer att finnas på många olika sätt, både på nätet och vår hemsida och Facebook och så vidare. Så att håll ögonen öppna och be för det här. Nu ber vi. Herre, tack för att du har vill öppna våra ögon så att vi ser. Tack för att du vill ge oss en andlig klarsyn som aldrig förr, Herre. Tack att du vill öppna våra öron så att vi hör, Herre, Jesus Kristus. Jag ber att du ska ge oss den här möjligheten att få lyssna in ditt tilltal, Herre. Om det så är ett högt rop eller om det är en stilla viskning så ska du ge oss möjligheten att kunna särskilja din röst, Herre. Från alla andra röster, Herre. Att vi får en känslighet i vår ande så att ingenting undgår oss utan vi får